Det här är politikens frågepodd.
Vem är den mäktigaste bögen i svensk politik?
Ja, tack herr talman. Det svaret tycker jag var en tydlig bekräftelse på det, precis det som jag tog upp med min fråga. Tack herr talman.
Hej politiken. Bakom varje framgång står en kvinna eller en bög. Det är sedan gammalt. Ett tydligt exempel på detta är svensk nöjesindustri där i princip enbart homosexuella män sitter i den absoluta toppen. Eftersom det även är allmänt känt att majoriteten av alla bögar, inte alla men jag vill hävda 90%, trivs med både uppmärksamhet och makt, så undrar jag, vilka bögar eller andra hbtqi-hjärnor styr svensk politik? PS, detta mejl ska läsas med en glimt i ögat och får absolut inte outa någon. Tacksam för svar, med vänlig hälsning, en bög som heter Alex.
Och då kan jag säga att vi börjar med att outa att det är Alexander Letic. Japp, SVT-programledaren som också är min kompis som hade den här frågan till mig och jag sa du får skriva den. Och han bara sa, men ni kan inte ta med mitt namn. Jag bara, vet du vad? Det är så vi är. Vi bögar. Vi är bitchiga. Men med glimten i ögat så vi kommer rundan med grejer. Okej, får jag ta tolkningsföreträde och säga de tre mäktigaste bögarna?
I svensk politik?
Mm.
Gud, ja.
Billström, Wikman, Slottner.
Billström är väl bi?
Billström, absolut. Ja. Och det här har jag förstått, är ju, han har sagt det en gång och innan han officiellt tar tillbaka det att nu, svenska folket, ska ni inte få veta om min inställning i NATO utan hur jag definierar mig sexuellt, så kommer det fortfarande gälla att han är bisexuell och det är en läggning som går in i HBTQ. AI plus. Det är oklart vart vi ska sluta med den här förkortningen eller vad som ingår i det hela.
Mm. Ja, Torbjörn glömde läsa plusset. Jag noterade detta.
Okay.
Men Erik Slottner är ju kristdemokratisk minister för civilminister.
Ja.
Och civilsamhället, eller jag på att säga. Och den andra, Wikman, finansmarknadsminister.
Ja.
Gillar makt, har man hört.
Ja, så vi har alltså två kalmaritiska bögar. Mm. Och det är starkt, för det här representation...
Av Kalmar eller av gay-communityt?
Båda delarna kanske man får säga, men...
Alltså när vi diskuterade den här frågan lite inför, ska vi ta den här frågan eller inte och så, då så sa jag att jag uppfattade det som att det är en stor överrepresentation av homosexuella män i rikspolitiken.
Och då
blev ju du lite irriterad,
ja,
Henrik.
För jag har ju precis som alla andra samtida sett, alltså ett, kom ut som en gay under tiden då det var liksom så här, det är mellan 5-10% och sen så...
Alltså mellan 5-10% av svenska befolkningen som är homosexuella.
Precis, och då har vi lesbiska, vi har bisexuella och vad man nu sa på den tiden, liksom när man hade ett lite mer begränsat paraply för allt detta regnbågiga. Men sen så har jag ju märkt nu att de här amerikanerna, det här är ju en del utav kulturkriget, den massiva explosionen utav yngre, liksom att man har så här, man har svenska siffror på liksom typ de som var med i andra världskriget eller baby boomers, det är liksom något sånt där, några procent, men sen blir det mer och mer Gen X, millennials och
alltså
Gen Z.
Det är att det både, om vi tittar på hela befolkningen, är fler som identifierar sig
procentuellt, ja,
som HBTQ på något sätt, och att paraplyet i sin tur växer med möjliga identiteter.
Precis, båda de här delarna är liksom någonting som skapar en grund, en oro. Samhället förändras, som man pratar om, så här, upp till en femtedel av de yngsta kallar sig identifierat på något sätt med det här liksom, det oklaraste kanske utav regnbågsparaplyet. Och så då tänkte
plusset,
så här,
ja, eller?
Och då är man så här, men vadå, 25%, det är tre ministrar. Är det verkligen 25%
utav regeringen? Jag vill inte på något sätt säga att dina siffror inte stämmer, även om jag uppfattar dem som lite tagna ur luften.
Som är ett annat land och ingen källa.
Själv googlade detta intensivt igår och hamnade, liksom det bästa jag kunde hitta faktiskt var Wikipedia-sidan homosexualitet i Sverige. Och där står det att man undersökningar har under åren 2010-2015 uppskattat andelen till 2-3%.
Gud vad exakt den var, 2,3%.
Men i yngre åldersgrupper, precis som du säger, är homo- och bisexualitet mer vanligt förekommande. Där uppskattas förekomsten till 4-6%. Och Wikipedia är ju ingen källa i sig, men de hänvisar sen till rapporter från Folkhälsomyndigheten, till exempel, där man ju har gjort sådana här befolkningsundersökningar. Men det är ju inte...
Men ska man göra det här...
Det är svårt att säga en siffra, men jag räknade också på regeringen igår och fick det till 12,5%.
Och då har vi ju en överrepresentation, så frågan är antingen... Alltså Billström, om du inte drar tillbaka ditt medlemskort så måste alltså någon få sparken för att det ska kännas okej.
Okay. Ja, fast frågan är ju, du sa ju, Maggie, att du uppfattar att det är en överrepresentation av manliga... homosexuella.
Ja, men, frågan alltså, har ni träffat en moderat som inte är homosexuell?
Man. Det har jag. Men ibland, just i Moderaterna, så undrar man ju om det finns ett stopp. För när man liksom ger sig in i de interna moderata falangstriderna och sakerna så, och får veta mer om personer, så dyker det upp gay efter gay efter gay efter gay. Män alltså. Men det dyker ju aldrig upp gay efter gay efter gay kvinnor. Nej. Så där finns det ju en snedfördelning, åtminstone ja. I de som är öppna, eller den information som når mig då.
Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskull. Lite fakta för omväxlingsskull.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu kommer vi till definitionen här, och då är det också lite, hur frågar vi en som heter Alex, frågeställning. Han sa bögar, han började prata med bögar, sen gav han sig själv en liksom, liten out, eller någon annan som liksom, kan vara med i det här bredare fältet. Jag har lite valt att fokusera på just manliga homosexuella, för att göra det lite enklare för mig, ja. Och det här är ju en blindhet, och då kommer det liksom, vi kommer till två frågor. Vi pratar om det
kanske inte är en blindhet, utan det kanske har en poäng att vi alla tolkar frågan egentligen så, är väl på sätt och vis en rest eller ett fortsatt bevis på att politik är trots allt och förbli en manlig bastion på många
fast
sätt.
Fast om man tänker, bara vill jag då skjuta in. Dels vill jag skjuta in en annan sak, ja. Som är, tittar man på riksdagsledamöter så har det varit ganska, QX-tidningen brukar rapportera om hur många öppna HBTQI-plus-personer som det finns.
Åsiktsregistrering. Ja.
Och har ju efter flera val sagt att det blir färre och färre, de är väldigt få, de syns inte. Ja. Men nu är det lite fler efter det här valet, nu är de typ då 3-4%. Men i förra regeringen så var det ju alltså då var det ju skolministern, transperson.
Mm-hmm. Absolut.
Och Åsa Lindhagen, miljöpartist, kvinna. Alltså de finns ju också, kvinnorna.
Det är jag medveten om, absolut. Ja. Mm. Jag vill inte på något vis ignorera dem.
Nej, men det händer ju att kvinnor ibland osynliggörs.
Och det här skulle väl vara det enklaste sättet när bögar får prata om. Vilka är de viktigaste bögarna? Om man bara, men det var inte ens frågan.
Men visst finns det en sån debatt även i rörelsen?
100,000%, utan att överdriva på något sätt, så är det här. Och nu kommer vi liksom till definitionen, och vilka tar vi med i den här inräkningen? Och sen är ju frågan så här, varför skulle det ens vara relevant att prata om det här?
en bög som heter Alex verkar ju också vara ute efter de här som står bakom. Alltså de dolda bögarna. Eller, alltså...
Precis, för att om vi skulle bara för liksom att ge cred åt QX så säger de nu att nu har vi ju Daniel Venture Velasquez Castro för Socialdemokraterna som joinar Hans Ekström hos Socialdemokraterna som öppet homosexuell. Vi har Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau. Och så har vi Liberalernas Robert Hanna. Och så har vi ju Moderaternas Niklas Wykman då, som då först räknades som riksdagsledamot när de räknade här, att han joinas utav Oliver Rosengren från Växjö, ett kommunalråd. Och då kan vi komma tillbaka till lite den här frågan om personer bakom. För det är ju två som vi, ni slash alla som pratar om moderata intriger slash faktionsstrider kanske liksom vet är viktiga nyckelspelare. Och det är ju just Oliver Rosengren och framförallt Niklas Wykman. Så ur det perspektivet skulle man kanske säga, är Niklas Wykman Sveriges mäktigaste bög?
Och skulle han då stå bakom Elisabeth Svantesson, tänker man, finansdepartementets maktaxel? Vissa skulle säga det.
Jag tänker också, det fanns ju verkligen, och det är ju inte så länge sedan, en tid när att vara gay var en stor nackdel i politiken. Och frågan är om det har förändrats. Alltså, den första öppna folkvalda politiken var ju Andreas Carlgren. Det var på
centerpartisten.
Precis, mitten på 90-talet. Det är ju inte jättelänge sedan. Men innan dess så har det ju funnits i den fina historien några tillfällen när det ändå har varit issues kring den här saken. Alltså dels Hajby-affären och frågan om det, Nils Kvensel, alltså statsrådet som har skrivit de absolut bästa memoarerna om huruvida han hade sexuella intressen som
gjorde honom till en säkerhetsrisk.
Då var det ju inte ens en säkerhetsrisk, det var ju en lagstiftningsfråga också. Säkerhetsrisk så hade ju Tage Erlander, det finns ju Tage Erlanders dagböcker, underbart skämskuddiga passager när Tage Erlander, ganska pryd karaktär, ska genomlida mötena där man diskuterar diplomaten Sverker Åströms eventuella säkerhetsriskproblem och sexualitet. Alltså tanken att man är homosexuell, men man är inte öppen med det, och därför så kan en främmande makt ha det som hållhake på en. Och där liksom Tage Erlander måste först ta sig igenom, är Sverker Åström gay? Ja, det är inte det ordet han använder, eller inte. Och är det eventuellt ett säkerhetsproblem eller inte? Det är jobbig. Det är jobbig materia för Tage. Sen kommer ju närmare vår tidräkning i alla fall, och närmare Andreas Carlgrens komma ut, är ju Ebbe Carlsson-affären. Och i efterspelet av Ebbe Carlsson-affären, ni vet, den rådgivaren, bokförläggaren, socialdemokraten som nästlade sig in i olika Palme- och Carlsson-regeringskretsar, smugglade grejer för att reda ut vem det var som mördade Olof Palme, och sen blev allt jättejobbigt. I efterspelet av det så var ju hans sexualitet och tanken på hemliga gaykretsar där man hade hållhakar på varandra och visste saker som andra inte visste, och därför hade kanske lojaliteter också och sådana grejer. Det var ju allmänt förekommande och kanske inte alldeles vacker i den mediala bevakningen.
Jag pratade med en kunnig person när det gällde gays och historia och kastade upp så här, ja men Ebbe Carlsson, var han den mäktigaste gayen? Och då fick svaret så här, vad ser det gay made the biggest mess? Att kanske mer en sån här skandalbög i politikkretsar. Och det där knyter ju an till det här som länge såg som det stora problemet med bögarna. Ja, de håller på och nästlar in sig. De korrumperar, de har sin hemliga krets. Och frågan är liksom...
Har de inte det då?
Ja, det här...
Nej, men vet du, det har de inte längre. För det har jag sett i en tv-serie som kommer på SVT i helgen. Som heter SD-bögar och är gjord av journalisten Erik Galli.
För det här kan vi säga att vi har sparat två stycken partister som sitter i riksdag som vi inte sa, som ju säger någonting, nämligen om att Sverigedemokraterna också har homosexuella, nämligen att Bo Broman, numera ordförande i Riksbanksfullmäktige, och deras EU-parlamentariker Johan Nissinen, som båda är öppet homosexuella.
Ja, och Johan Nissinen är ju en av huvudpersonerna i SD-bögar. Bo Broman är inte med. Jag gissar att han har valt att inte vara med. Jag antar att han blev tillfrågad. De pratar om honom dock, men inte med honom.
Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det är ju så här det ser ut alltså. Det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I den här dokumentärserien så för Erik Galli fram tesen att gayrörelsen har splittrats, att det är därför, alltså att det finns en splittring, en politisering som man inte har sett tidigare, där man är då motståndare, och det handlar om synen på invandring framförallt. Och då för han fram tesen att nu när man inte längre behöver mötas i hemlighet på olika ställen, platser, utan kan bara sitta med sin Grindr-app, då har den här gemenskapen försvunnit. Då har man inte längre det här hemliga sällskapet.
Och kanske också när,
där det också finns makt då.
När det är lättare att komma ur garderoben jämfört med för 25-30 år sedan. För det är ju där den potentiella liksom, hållhaken existerar.
Och det finns ju också den här aspekten då att, ja, om det är så lätt att komma ut nu, varför pratar man om det här? Varför ska det ens vara en grej att någon råkar vara homosexuell? Och då tas det ju fram en intressant aspekt på Björn Söder, en person som gärna dyker upp som en sorts kulturkrigare galor, hur han reagerar på att Sverigedemokraten Johan Nissinen kommer ut.
Den trevligaste reaktionen var nog från Björn Söder.
Från Björn Söder?
Ja, han skickade ett sms. Jag kan se att jag har kvar det någonstans här.
Oj, okej.
Av en som är framställd som en ond djävul så vill jag verkligen betona att jag gläds för dig och du är min kompis för alltid. Ja, ja, det blev kanske fel, men jag hoppas att du vet vad jag menar. Hoppas vi ses snart igen, min vän.
Ja, men vadå, du menar att Björn Söder är typ en faghag?
Nej, jag menar mer att han anses som bara en så här väldigt ond djävul, att han hatar homosexuella och sånt där.
Alltså, han har ju ändå liksom sagt de här olika sakerna.
Det Björn Söder har sagt, om inte alla vet det, var ju att han ganska tidigt i sin politiska karriär jämförde homosexualitet med djursex och pedofili och har pratat om Pride-festivalen som det perversa homosex-evenemanget.
Och det här är väl intressant, för det här är ju kul för Johan Nissinen att Björn Söder säger, så här grabbigt, jag vet inte, men du är fortfarande min kompis. En otippad bild, låt alla människor vara mångfacetterade. Men som sagt, det intressanta och varför det ens finns en sån här serie, SD-bögarna, är just för grundpremissen. Men gillar de här verkligen bögar, det här partiet?
Nej, men konflikten här är väl just det, alltså man visar upp då att SD har till exempel röstat nej till ett antal reformer i riksdagen som är hbtq-vänliga, samtidigt som man då vill på något sätt skydda homosexuella mot de homosexualitetshatande invandrarna som kommer från Mellanöstern. Det är ju den...
Det är väl den, det är väl den holländska idén. Alltså, det var väl i Holland där den argumentationen vann mark först.
2002, Pim Fortuyn.
Tanken att Det är ju invandrarna med konservativa, otrevliga, kvinnofientliga, homofoba föreställningar som kommer och trycker in människor tillbaks i garderoben, eller vad gäller kvinnor, tillbaks till spisen och sängen.
Men det finns många liksom väldigt intressanta och tänkvärda scener i den här serien. Bland annat så visar de ju när Jan Sjunnesson, ni vet, han har ju varit, lett ett antal SD-nära tidningar, kan man säga så. Han har väl varit medlem, men jag tror inte han är det längre. Oklart, men han är ju en profil i de kretsarna. Han ordnade ju Pride i Rinkeby, och då går de kring ett liksom stort gäng SD...
SD-bögar?
Nej, SD-politiker, alltså folk som är engagerade i SD, okay, med Pride-flaggor och gör ett Pride-tåg i Järvaområdet. Men när de blir intervjuade så är det ingen av dem som själva, ingen av dem som intervjuas är själva HBTQ-personer. Och idag undrar man om de hade gjort det och viftat med den där regnbågsflaggan som ju partiet försöker stoppa på olika håll.
Ja, den var ju inte populär i Sölvesborg. Den plats i Sverige där Sverigedemokraterna haft störst politiskt inflytande.
Och det är väl det här just liksom återpolitiseringen utav denna regnbågskamp som många har sett så här, men det var ganska vunnen. Det var ju liksom Barbro Westerholm och Mona Sahlin och Jörn Svensson, alla rediga heterosar som liksom drev igenom de här stora liksom...
Jag tror du måste ha med Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt där också. De gick ju mot partilinjen.
Det gjorde de. Intressanta namn.
Partnerskapsomröstningen på 90-talet.
Som vi definierar som heterosexuella, som alla har drivit de här liksom lagfrågorna, den här jämställdhets, den här jämlikhetsaspekten. Så egentligen nu när de här vinsterna och rättigheterna är vunna så kan vi liksom aldrig backa här. Men nu har det ju blivit en ny debatt där många ser liksom att transfrågan och drag queens har politiserats, så att plötsligt så har liksom högern hittat ny luft att på något sätt nu ska vi kämpa mot regnbågsflaggan för att vi kan liksom koppla det till återigen ett hot mot barnen.
Men det som SD bögarna ger uttryck för i den här serien är ju att man inte ska göra politik av sin sexualitet. Alltså man röstar eller är engagerad i SD av andra skäl, till exempel då invandringsfrågan. Rickard Jomshof, tidigare partisekreterare, partihöjdare, är också intervjuad. De stöter på honom på torgmöte och då pratar han om Bo Broman och säger att ja, men Bo brukar säga att han vill inte vara kallad bögbosse.
Vem vill det?
Att liksom, okay. Eller han vill inte vara bögbosse. Det är bara en del av hans person. Det är mycket annat. Han vill sitta i Riksbanksfullmäktige. Och det är väl en hållning som jag tror flera kan känna igen sig i och sympatisera med. Men det gör ju också att man... Alltså det finns en tidigare SD-person som är med, som är kritisk, som har lämnat partiet, som säger att ja, men de har ingen politik för HBTQ-frågor. Det finns inte. Om man jämför med till exempel Moderaterna, som du säger Torbjörn, de har ju gjort en förändring i det partiet. När Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson gick emot partilinjen och röstade för partnerskap för homosexuella, så var ju det ändå en ganska stor sak.
Absolut.
Nya Moderaterna, för övrigt liksom ett maktcentrum, en regering som hade gått om gays i statssekreterarkretsen,
absolut,
inte minst. Alltså de förändrade ju väldigt mycket. De röstade ju också ja till samkönade äktenskap. Det var ju en alliansreform. Det gjorde väldigt ont i KD, men Moderaterna var ju drivande. Mm. Och det var ju för att öppna moderater, deras HBTQ-organisation, hade drivit det i sin tur. Det där ser man inte alls i Sverigedemokraterna när man tittar på den här serien. Det finns ju ingen känsla av att Bo Broman och Johan Nissinen kommer liksom sätta sig tillsammans och börja driva, alltså förändra partiet.
Eller SD-Tobbe.
Eller, jag vill bara lägga till att SD har ju faktiskt ändrat sig i synen på samkönad adoption. Det förändrade de ju samtidigt som de ändrade sig i abortfrågan. Det var ju en sak som man såg, särskilt bland unga, var ett problem, tyckte man, säger man.
De pratar ju också om SD-Tobbe i den här dokumentären, en del som jag inte har sett.
Alltså Tobias Andersson.
För detta ungdomsförbundsordförande, numera ordförande i näringsutskottet.
Som journalist får man ju ibland titta på saker på förhand. Det här kommer ju först på söndag på SVT. Och när jag såg den här scenen där Erik Galli sitter med Johan Nissinen och visar på sin mobil olika bilder på Tobias Andersson.
SD Tobbe. Alltså han måste ju vara bög, eller? Alltså, kolla på honom. Har du sett en mer bög? Snälla,
det är inte hans dialekt som är att han är lite gnällig då.
Låt mig prata till punkt.
Ja, det kan vara en smygbög då.
Nej, men de har innan suttit och pratat om, Erik Galli säger, frågar, visste du att jag var bög? Och då säger Johan Nissinen att han såg det när han gick in. Han liksom letade upp bilder på honom och då såg han det direkt. Och han sa också att han rör sig som en bög.
Och då älskar när SD in i essentialism. Det brukar alltid bli bra för dem. Men, ja.
Men då sitter de och diskuterar det här. Och min första reaktion var så här, det här är så grovt. Det här är så speciellt. Så här kan man, det här måste de klippa bort. De kan inte sända det här. Och sen tänkte jag att är detta kanske något slags så här reaktionsbait? Att de ska liksom försöka, de väntar nu på Tobias Anderssons reaktion eller partiets reaktion. Om Sverigedemokraterna blir rasande på detta, om Björn Söder sitter och twittrar. Nu
är
måste
en PR-kupp?
Nej, inte en PR-kupp, utan det är ett sätt att visa. De säger att de nu för tiden är ett super-HBTQ-vänligt parti, men de flippar ut ifall man gissar att någon av dem är gay.
Men då är vi ju nästan inne på outandet, och det skulle ju mycket väl kunna sluta i en så här, det här är problemet med vänster public service.
Ja, eller så är vi inne på heterosamhällets, alltså lite av anledningen till frågan, även om den kom från en bög, heterosamhällets tanke att de har ju ändå någon slags hemlig connection. I Anders Isakssons Ebbe Carlsson-biografi så beskriver han ju hur Ebbe Carlsson och Sverker Åström första gången träffades. Och båda de har beskrivit det tillfället som ett tillfälle där de tittar på varandra och ser, båda ser att den andra är gay. Och heterosamhällets rädsla för de hemliga politiska lojaliteterna och mötena där saker och ting görs upp i hemlighet. Den
I bygger
ju på, ja, i bastun. Den bygger ju på hela den där tanken om att är man gay och någon annan är det, så vet man något som alla andra inte vet.
Det fick mig i alla fall att tänka på när Ulf Kristersson gjorde partiledarintervju i P3 2018. Kristoffer Garplind, ni vet, programledaren.
Han, komikern.
Ja, jag vet inte vad han heter.
En gay som också pratar nästan likadant som Erik Galli. Ja, det här mörka
de är lite lika också kanske. Men han gjorde ju då någon slags roast eller satir av partiledarna före intervjun. Det var ju då Jimmy Åkesson blev vansinnig, som ni kanske minns, och skulle lägga ner P3.
Skitkanalen.
Medans den som handlar om Ulf Kristersson, som då var moderat partiledare.
Jag har i andra program här i P3 och även privat ägnat timmar åt att prata med Ulf Kristerssons utseende. Något som blivit allt svårare att göra som den här MeToo-skiten kom in. Man får ju inte säga någonting längre. Är det så fel att ge en het därigen komplimang?
Den handlade väldigt mycket om att Kristoffer Garplind ville ligga med Ulf och att Ulf var en så härlig daddy. Och Ulfs reaktion var ju att han tyckte bara att det var jättekul. Han skrattade. Han var liksom glada Ulf.
Trygg sexualitet.
Nu vet jag inte hur Tobias Andersson kommer att reagera på den här scenen, om den nu sänds. Men Johan Nissinen reagerade ju med att tycka att det var jättejobbigt. Fnissa väldigt mycket och säga typ så här, gud, om det här klippet visas kommer jag aldrig få ett uppdrag i partiet igen.
Förlåt.
Jag kommer bli mördad efter det här klippet.
Ja, du.
Jag får aldrig en politisk position efter det här. Nej.
Det blir spännande att se vad som händer med den. Och om vi då ska titta på stora frågan, den mäktigaste bögen eller gaypersonen i svensk politik.
Är det Bo Broman då? Riksbanksfullmäktige. Makt över vår ränta.
Eller, vill jag säga, en som inte är med i det här, men i det problematiska partiet när det gäller synen på regnbågsflaggor, Dick Eriksson, verkligen mannen bakom kulisserna, han som drar igång
chef för Riks och Samtiden och precis. Allmän SD-kommentator i fina ja. Medier.
Någon som har liksom på något sätt någon kontroll över diskursen. Är det han vi ska titta på? Hur kommer SD Riks hantera Erik Gallis SD Tobbe hån eller Tobbe spekulationer?
Det är ju liksom oavsett, alltså ofint att spekulera om folks sexualitet. Alltså, jag vill bara ha det sagt om det lät som att jag tyckte något annorlunda.
Nu när vi har suttit och gjort det.
Så har vi konstaterat detta.
Jag tror inte vi har outat någon som inte är väldigt öppen.
Då så.
Torbjörn, eller är det något du vill berätta?
Jag tror inte vi... Det här kan inte på något sätt gå fel och ni vet vad göttigt det blir om man bara skickar in en fråga till politiken@svd.se.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Stellert och ansvarig utgivare Anna Careborg.